Det är väl så idag att den senaste kunskapen inte finns på våra sjukhus och universitet därför att det går för sakta.
Jag är ingen forskare, jag är generalist. Och skulle jag vara forskare, då skulle jag aldrig våga släppa en bok om GI-99.
Vi tristäter, vi tröstäter, vi trotsäter. Så att vi har liksom hela spannet som kopplas till mat. Och därför blir det ju väldigt komplicerat. Vi är absolut i början av en jätteutveckling. Så att jag tror att vi ska vara väldigt ödmjuka och också vara öppna för att det kommer väldigt många nya forskningsrön framöver.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Ebrard. Jag är läkare, psykiater och författare. Idag ska vi prata om mat och vad som verkligen är hälsosam mat. Och varför det råder så olika meningar kring vad hälsosam mat egentligen är. Här i studion har jag två riktigt matkunniga personer som varit med och både beskrivit och själva skapat mattrender. Välkommen Ingela Stensson.
Tackar.
Du jobbar fortfarande med att analysera omvärlden och förse företag med ny kunskap kring mattrender och konsumentbeteenden. Mm. Och sen drev du med stor framgång Svensk Mjölk, en organisation vars syfte var att få svenskar att dricka mer mjölk. Du har lett Årets Kock och du har initierat kampanjen för kaffe latte och du har jobbat med VM i matlagning Bocuse d'Or. Mm. Alltså du har ju varit med extremt länge i matvärlden, eller hur?
Ja.
Och började som hemkunskapslärare.
Yes, minsann.
När var detta?
Det var ju på 70-talet som det fanns en utbildning för hushållslärare, som det heter. Och det var en väldigt bra utbildning inom väldigt många områden. Jag har haft oerhört mycket nytta av den. Mm. Kul.
Mm. Kul. Men exakt 70-talet, var det 71 eller 79?
Nej, jag gick ut 77 tror jag, eller något
okay.
Sånt.
Ja, men det är ändå oerhört länge. Och du har jobbat med mat hela ditt arbetsliv egentligen.
Ja, i olika former.
Ja. Välkommen säger också till Fredrik Paulin.
Tack så mycket.
Du är ju en av Sveriges första och största hälsogurus, kan man nästan säga, va?
Ja, tuffat på nu i 20-tal år och skrivit 20 böcker drygt.
Ja, jag tänkte precis säga, du har skrivit många böcker, bra många fler än vad jag har. Och det är både mat och träning och de är översatta till flera språk. Och
framförallt mat, för det är ett sätt för mig att lära mig mer. Jag måste ju ligga i framkant, det är därför jag skriver framförallt.
Mm. Du skrev din första bok om kosttillskott för idrott, om inte jag är felinformerad, redan 1995.
Du har koll.
Ja. Mm. Ja, eller min producent har koll, ska vi väl säga.
Jag förstår det.
Och man skulle kunna säga att det var du som introducerade det här med glykemiskt index.
Jag var en av de första i alla fall och lyfte in det i det liksom populärvetenskapliga sammanhanget.
Mm. Men när du gjorde det här, då var det här väldigt kontroversiellt och det blev ju oerhört ifrågasatt på många håll. Kan du berätta lite om det?
Absolut. Jag minns, jag hittade en artikel om det här egentligen 92 redan, när jag pluggade till nutritionist. Jag är ju filemag i nutrition, det är min bakgrund och utbildning. Och då hittade jag en studie som visade att du fick olika mängd blodsocker och därmed också olika mängd insulin, beroende på om du åt fullkornsbröd eller vitt bröd, råris, vitt ris. Och det här fattade jag direkt, det här är ju någonting stort. Det här är revolutionerande. För du kan alltså äta dig mätt och få goda effekter på hälsan, eller äta dig mätt på samma mängd kalorier och få dåliga effekter på hälsan. Mm. Så det här vill jag reda ut och förstå mer. Jag skrev artiklar om det, väldigt komplicerade artiklar som publicerades faktiskt, men som jag själv knappt förstår idag. Och ingen ville liksom ta i det här. Det var för komplext och för kontroversiellt kanske också. Mm. Så jag föreläste om det i många år, tills jag då 99 gav ut en bok på eget förlag faktiskt.
Ja, vad heter den?
Allt om glykemiskt index.
För det här är ju relativt, det börjar bli det nya paradigmet, det börjar bli mainstream det här. Mm. Men det har tagit över 20 år.
Ja, jag kan väl säga att mina följare, så att säga, de fattar det här tidigt, så de har ju hållit på med det här. Men som du säger, gemene man och industrin kanske, framförallt.
Och vetenskap, alltså forskarsamhället har väl egentligen mer och mer, vi kan återkomma till det, att det här, gett de här tankarna mer och mer rätt.
Jag kan säga så här, första boken jag skrev, Allt om glykemiskt index, så hade jag ungefär 300 studier att gå igenom. Det var 99. Sen skrev jag en bok som hette Sanningen om GI 2006 någonstans. Då var det 3000 studier. Och idag vet jag inte hur många det ens. 30 000 kanske.
Säkert. Mm. Men jag bara tänkt så här, det kan ni få svara på båda två. Hur kommer det sig att ofta såna här saker där människor är extremt ifrågasatta, att det så ofta ger 20 år senare så var det de som hade rätt. Och man kan ju ha med sig den frågan om vi ser vad vi ser idag som är ifrågasatt. Vad kommer hända om 20 år? Har ni några tankar, Ingela? Har du någon tanke kring det här?
Ja, det är ju en jättestor fråga. Men alltså, det är ju väldigt mycket... Det är väldigt mycket moralism i det här med mat. Och sen är det så komplicerat för att vi äter av så många anledningar. Vi måste ha näringen. Och där kan man ju frågasätta så här. Eller så, det finns ju ingen mat som är specialgjord för att vara... Eller inga livsmedel eller så, som är specialgjort för att vara mat till människor. Alla växter har ju sin egen cykel att överleva och sprida sina frön och så vidare. Djuren är ju inte primärt för att vi ska få mat. Så det finns ju liksom ingen... Så här, utan vad vi behöver är en viss mängd näringsämnen. Och då kan man ju börja diskutera, var hittar vi de här näringsämnena som gör att kroppen funkar riktigt bra? Och det är därför det blir så himla stort och så himla brett.
Det är mycket ideologi helt enkelt.
Ja, mycket ideologi och mycket idéer och mycket engagemang skulle jag vilja säga.
Alla äter.
Ja, och det, ja. Därför det är en väldigt privat fråga. För om du säger till mig att det du äter är inte bra, då blir jag ju direkt fientlig och tycker det är jättejobbigt. Och det är också i vissa fall alltså, religiösa bitar. Det finns många saker där som gör att vi är så nära maten. Men sen är det så att när folk börjar äta på ett sätt som de mår bättre av, då går man inte tillbaka heller. Så att det är liksom en snöboll som börjat rulla och som nu faktiskt är ganska stor. Så ser jag på det. Sen kan man ju äta enligt alla möjliga teorier, vegan, stenålderskost etc. och fortfarande ha de här grundtankarna med sig.
Dina, som du beskrev. Ja,
med blodsocker och så.
Med blodsocker och så. Om vi säger den dieten som du då förordar i de här böckerna, kan du beskriva den?
Ja, jag kan säga så här, jag har ju gått ifrån att prata om glykemiskt index.
Ja.
Det är för tekniskt, det också finns fallgropar där.
Ja.
Rent fruktos till exempel är ju lågt GI-värde på, men för fetta levern, så det ska vi inte äta. Så man kan inte bara kolla på siffror. Morötter å andra sidan är högt värde, men då ska du äta 2 kilo för att få i de här 50 grammen kolhydrater. Så det innebär att utkomsten av att äta fruktos är dålig trots att det är lågt GI. Och utkomsten av att äta morötter är bra, fast det är högt GI. Så jag har lagt ner det där och beskriver istället maten som man bör äta. Och det är egentligen sunt förnuft. Det nämnde du för mig också, att du har pratat om självklarheter i 20 år, tycker du själv.
Ja.
Det har jag också gjort. Man ska äta alltså grönsaker, frukt, fisk, kött, oprocesserade saker, nötter, frön, baljväxter, kryddor, oljor. Då blir det bra.
Mm.
Så att det är inte svårare än så. Men det gäller att förklara varför. Och det är mycket lättare också att äta de här bönorna istället för chipspåsen. Om man vet om att det här ger ett blodsockersvar som gör att jag kommer stå pall hela dagen. Och kanske gå ner i vikt och kanske få ner sjukdomsrisker och så vidare.
Men allting med mått också. Så, men du äter inte en påse chips någonsin eller?
I somras hade vi en chipsperiod hemma.
Ja.
Och det här får man klippa bort, tror jag. Nej, det är så här, i min värld är det så också att jag är väldigt liberal. Jag har 4 små barn.
Mm.
Jag vill inte att de ska leva ett sockerfritt liv. Däremot ska vi reducera sockret till en nivå som inte är farlig för dem.
Mm.
Och det innebär att i somras hade vi chips hemma. Vi hade lite så här salt, vinägerchips. Det är väldigt gott när man har varit nere vid bryggan och liksom solat
för
och svettat.
Salt är ju väldigt farligt, har vi förstått utifrån tidigare gäster.
Ja, det kan vi ta ett eget avsnitt om.
Det är precis vad jag har sagt till min producent.
Ja, jag är gärna med då.
Vi måste ha ett saltavsnitt.
Ja.
Vi lämnar det för tillfället.
Ja, det gör vi. Så att jag fuskar till 10%, men 90% av det jag äter är väldigt bra. Och det innebär att jag mår väldigt bra. Jag testar mina blodvärden var 6:e månad, jag har koll på blodtryck, allt det här. Mm. Så att jag anser att jag håller stilen nu när jag passerat 50 och måste orka med alla barn och företag och allt vad det är.
Men jag vill ändå gå tillbaka så här med till hela matbranschen, om vi släpper det för tillfället med vad vi äter, eller det har ju med vad vi äter att göra. Men vem är det som, om vi säger så, du sa Ingela, det finns någon moralism i det här. Är det bara det, eller vem är det som sätter trenderna? Ofta beskrivs ju mat- och livsmedelsindustrin som otroligt konservativ och förändras väldigt långsamt. Stämmer det, eller...?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att produktutvecklingen är ju nästan hysterisk. Alltså det utvecklas ju oerhört mycket nya produkter nu. Så att det tycker jag inte att de är, inte livsmedelsbranschen. Där är det ju, alltså det är ett väldigt stort intresse för mat och det är väldigt stort intresse för, och framförallt just nu är det väldigt mycket vegetariskt i fokus och veganskt. Och här krävs ju, ja, eller...
Men är inte det också moralism? Jo. Det här veganska, alltså Vi har ju haft några samtal kring det här med kött, och vad jag förstår utifrån dem vi har haft som gäster här, så det finns ju egentligen inget. Det finns ju någon föreställning om att rött kött är skadligt till exempel, men det vetenskapliga läget är ju ytterst tveksamt skulle jag säga. Däremot charkuterier, om jag har förstått saken rätt, så finns det ju en del som säger att det inte är helt bra.
Och jag tar en korv ibland, ska jag säga. För det spelar ingen roll om du äter en i
Nej.
Månaden.
Nej, men jag, vad jag tänker är att det är väldigt trendberoende. Mm. Och trenden är ju att du är en finare människa. Du är högre stående moraliskt om du äter vegetarisk kost. Mm. Mm. Alltså, det har inte med hälsa att göra egentligen, är min tanke.
Nej, men det som har hänt kan man väl säga är att ätandet är inte privat längre. Det är en offentlig arena. Och du positionerar dig själv genom att äta på olika sätt. Och det visar liksom, vad är du för sorts människa? Jo, jag äter
det är som Instagram.
Ja, absolut. Och det är liksom så oerhört så här noga med att vad du lägger ut på Insta och Facebook och vad du liksom, det liksom betonar vad du är för en människa, vad du gör där. Så därför har det ju blivit liksom väldigt mycket liv runt vad du äter och inte. Och vi letar efter det ultimata sättet att hitta vår eget. Jag tycker att det är underbart med allt det här intresset för mat. För när jag utbildades då för jättelänge sedan, då var det ju inte så särskilt mycket intresse. Och det var inte särskilt mycket media om mat på den tiden. Utan det var någonting som man skötte där. Men nu är det liksom överallt. Mm. Vad ska vi äta för att må bra?
Jag tror i grunden att människan är allätare. Sen kanske man inte tål någonting, det ska man undvika det förstås. Men rent biologiskt, fysiologiskt ska vi äta lite av varje. Och då innebär det att det är en ganska stor andel oprocesserade vegetabilier. Mm. Så jag är ju för vegetarier, absolut.
Ja, det är väl få som är emot?
Ja, det finns de. Fibrer är bara bullshit och sådär. Mycket sådana lågkolorat
gäng. Så Jordan Peterson som hade sin köttdiet.
Ja, och det gick ju som det gick.
Ja, det gick inte jättebra.
Nej, men det finns även en hel del sådana här LCHF-anhängare som är väldigt kritiska mot allt sånt. Och det innebär att jag äter ju allt. Men jag äter jättemycket liksom vegetabilier. Men det jag vill se i framtiden, och det jag ser nu också, det är ju nya sätt att producera mat som är mycket mer hållbara, med vertikala odlingar, och man börjar använda alger, rapsprotein som idag går till kossorna, kan vi faktiskt äta på rätt sätt. Så jag ser ju det här med den här snabba utvecklingen som väldigt positiv. Att vi måste ju ändra vårt sätt att leva nu. Och då är livsmedelsbranschen väldigt viktig.
Men, jag tror att varenda livsmedelsföretag håller på med precis den här frågan idag. Sorry. Jag är inblandad i jättemånga sådana processer. Det är jätteintressant. Och alla vill och måste vara hållbara idag. Så det är ingen annan väg att gå.
Nej.
Men ta det här med gluten då. Det är rätt svårt fortfarande att hitta glutenfritt bröd. På hela Kungsholmen finns det ett glutenfritt bageri. Och ändå så påstår nu, kan man väl säga att det vetenskapliga läget där är något oklart huruvida det är skadligt eller inte med gluten, om du inte är glutenintolerant. Men det har ju ändå varit väldigt många människor som upplever att de får problem av gluten, och ändå är det rätt svårt att få tag i de här produkterna. Då kan man väl ändå säga att då har de inte riktigt mött efterfrågan, eller stämmer det?
Jag kan ju nämna det, jag är ju själv inte glutenintolerant, men jag får alltså förhöjda IgG-antikroppar när jag äter gluten. Det kan man se det på blodtester. Och jag får eksem, jag får lite ont i lederna, blir trött och sådär, men jag blir inte dödligt sjuk. Men jag äter glutenfritt av det skälet. Och nu när jag då mäter blodvärdena så har jag jättefina värden, inget förhöjt alls. Och jag håller med om att det här är ett problem, speciellt om du då är okunnig och går och köper det här frysta brödet. Som består av stärkelse i stort sett, socker, sammansatt med olika tillsatser och grejer. Det är inte näringsmässigt okej. Så jag köper mitt bröd i små såna här påsar.
Ja, men det var det jag ville säga. Den typen av bröd är väl otroligt svårt att få tag på.
Ja, men det finns såna här, jag ska inte göra reklam för några varumärken, men man kan köpa idag typ såna här pumpernickelvarianter som vi bara bakade på riktiga spannmål, alltså sevdospannmål, amarant och bovete och sådana saker. Det är ju supernyttigt, men glutenfritt. Sen kan man baka själv och så, men jag håller med om det här. Och det fanns ju en butik här i kvarteren faktiskt som sålde glutenfritt bröd.
Och vi sitter på Södermalm nu. Det är liksom hipsterparadiset.
Hipsterparadiset, men till och med den var tvungen att lägga ner. Det gick inte runt för dem.
Men är inte det lite konstigt? Det kanske inte är så stort som vi inbillar oss då?
Det är jättestort, men det är också nischat om du bara säljer sådana produkter. För jag vill också ha en påse chips då. Och då är det att jag kan inte handla allt där. Så det är det som är dilemmat. Vi är ju liksom alla ätare, vill ha lite belöning och så också. Men kanske bulken ska vara hälsosam. Men att då ha en strikt som butik så blir det ju lite mer begränsad marknad.
Men du Ingela, som säger, generellt sett så är livsmedelsbranschen rätt snabb på bollen, men här, hur kommer det sig att de inte hänger med på det här?
Alltså jag kan inte se att det är sån brist på det. Om man, det finns ju glutenfritt i de flesta affärer idag, även om man får det här frysta då. Jag tycker att gluten har fått väldigt, väldigt stor uppmärksamhet i förhållande till problemet. Det är ganska få som är glutenintoleranta. Men om man tar bort alla spannmålsväxter, allt spannmål, då tappar man ju en hel del av den näringen som finns i det. Och är det någonting som vi vet, så är det att fullkorn är väl dokumenterat, och det är bara 1 av 10 i Sverige som äter tillräckligt med fullkorn. Så att liksom det som är brödkonsumtionen, det är väl den väldigt stora problemet med att vi äter så oerhört mycket vitt bröd. Vi äter så mycket bröd som inte innehåller särskilt mycket näring.
Sen finns det en aspekt på gluten just. Många evolutionsbiologer hävdar ju att gluten ingår i de här spannmålen för att undvika uppätande, så att säga, för att det har en tarmskadande effekt. Och lite tål vi, för vi har en väldigt snabb reparation av tunntarmens epitelceller. Men pushar vi det här med att äta mycket varje dag, både pizzaslices och vitt bröd och sånt, då tror jag det kan bli en reaktion. Och det finns ju en del forskning som tyder på att det kan vara kopplat till autoimmuna sjukdomar. En hög konsumtion. Låg, inga problem. Men en hög, även hos friska människor. Så jag är väl i grunden lite så
försiktig.
Men
vi har ju väldigt hög konsumtion. Det här är ju vår vanligaste mat. Det är pizza, det är pasta, det är bröd.
Men det finns en sån här 25... Jag tror att läkarna kallar det för typ 25-årssjukan. Det vill säga sådana som pluggar och äter billigt. De äter liksom stora mängder pasta. Och med riven ost och ketchup på. Mm. Det är liksom en av Sveriges 5 vanligaste rätter. Mm. Och det är klart att det inte är särskilt bra i
längden. Vad innebär sjukdomen? 25-års sjukdom? Vad får de för
symptom? Nej, men de får problem med magen. Ja. De får problem med magen. Och, ja. Och då säger man att så där mycket snabba kolhydrater ska du inte sätta i dig. Mm. Utan du ska äta mycket mer blandat. Jag tror Fredrik och jag brukar vara överens om att det där allätarlinjen... Allätarlinjen är bra både för risker och för möjligheter.
Ja, exakt. Du tar alltså bort risken att få överdos av någonting och du sprider ut liksom näringsupptaget.
Det låter, som du var inne på, självklarhet.
Ja.
Självklarheternas gäng.
Jag hade ju Fredrik Nyström här som vi pratade, det är fortfarande ett av våra mest lyssnade program, som pratade om att allt du tror du vet om hälsa är förmodligen fel. Då pratade vi bland annat kost, och då vet jag att jag tror jag har hänvisat till det här tidigare, men att då fick jag tillsänt med en video från någon israelisk forskare som pratade om att problemet med vad som är bra kost är att det finns ingenting som är bra kost, utan det är vad är bra kost för dig. Det vill säga att det är så otroligt individuellt. Mm. Och där har de gjort studier på blodsocker beroende på vad du äter för mat, som varierar extremt mellan personer. Vad tänker ni om det?
Alltså jag tycker det här är klockrent. Och det är ett av skälen att det finns ett sånt spann idag också av allt det här från lågkolhydrat till högkolhydrat. Och man mår bra på olika saker. Mm. Och det här beror ju dels på självklart vår arvsmassa. Hur vi kan metabolisera saker, enzymsystem, allt det där. Men också tarmfloran är otroligt central i det här. Vad händer med maten?
Vi ska återkomma till tarmfloran.
Ja, men det är intressant. Jag kan ju säga att jag jobbar mycket med tester. Jag har sett många människor göra tester. Och jag kan se ibland överraskande värden. Att en vegan till exempel, som äter väldigt lite av järn, har väldigt bra nivåer. Medan en allätare har väldigt låga nivåer. Och det beror inte på att det är för lite järn i kosten. Någonting annat är det som påverkar.
Hur man tar upp det helt enkelt.
Hur man tar upp det. Och det beror på väldigt många olika
saker. Så det här är egentligen någon form av ingång till varför det finns så otroligt många olika bud kring vad som är hälsosamt samtidigt. För det finns det ju verkligen. Jag kan ge några exempel på det. Till exempel får man höra av massa experter att det är viktigt att äta frukost. Det är rent av dagens viktigaste mål. Det fick jag lära mig när jag var liten. Och det fortsätter att det är många som säger så. Samtidigt så säger en massa forskare att det är tvärtom. Det är ganska bra att hoppa över frukosten. Att bara äta lunch och middag skulle vara hälsosamt. Eller att de allra mest extrema tycker att äta en gång om dagen, det är det man ska göra. Liksom. Så, och att det är bra att vara hungrig, medan man tidigare då tyckte att man ska äta 3 riktiga mål mat plus mellanmål. Så. Men det kanske är så att det är sant både och.
Jag tror det. Jag kan säga för min egen del har jag gått från att använda ordet frukost till att prata om breakfast istället. När bryter man fastan? Mm. Så att vi, när man gör det, jag kan göra det ibland vid 11 eller 12 och jag tänker inte ens på det. Utan min kropp funkar så. Jag kan jobba jättebra på förmiddagen med bara en kopp kaffe. Kanske en liten melonslice möjligen. Men sen behöver jag lunch. Och det innebär att jag har reserver kvar i kroppen. Levern frigör glukos när man vaknar till exempel. Så jag har lite grann kvar. För en annan människa som går upp kanske vid 5 på byggarbetsplats, ska jobba hårt och så, de måste äta frukost vid 7.
Havregrynsgröt.
Havregrynsgröt, exakt. Ja. Så det är väldigt olika för olika människor. Men jag tror man ska lyssna på sina instinkter. Så länge man äter när man är hungrig, äter rätt saker, då brukar det lösa sig.
Vad säger du, Ingela?
Jag håller med om det. Men jag tror att en viss regelbundenhet kan ju vara bra av andra orsaker. Men det är också det där med, liksom, vi äter av så många orsaker. Vi äter tillsammans, det är jätteviktigt. Och det liksom har den sociala och njutningen och allt det där. Och vi tristäter, vi tröstäter, vi trotsäter. Så att vi har liksom hela spannet som kopplas till mat. Och därför blir det ju väldigt komplicerat. Och då tror jag att det blir kanske ibland, även om jag tycker att det är jätteviktigt med mat, så blir det ibland så här att vi nästan tillskriver maten egenskaper som den kanske inte har. Alltså det blir så här, jag äter så här och då ska jag vara frisk och då kommer det att blomstra så här. Jag tror att det är...
Men egentligen, jag måste ändå fundera lite på det här, för att finns det inte ändå belägg för att det är rätt bra att fasta?
Vad säger du? Att fasta?
Ja, men alltså, eller? Det jag menar, hoppa över frukosten.
Ja, jag tänker så.
Alltså att man har någon,
korttidsfasta.
Korttidsfastan.
Ja, alltså, det finns ju studier som visar att man får ner blodsockret ofta. Det är en bra effekt. Däremot för vikten verkar inte vara så avgörande egentligen. För man äter i kapp senare och så. Mm. Och jag tycker man ska lyssna på kroppen. Mm. Återigen, jag skulle aldrig kunna fasta ett dygn. Eller jag aldrig skulle kunna, men det skulle vara ett livshotande tillstånd för min kropp. Jag skulle bli helt orationell och äta knäppa grejer. Men det vill komma till att vi pratar om att jag ser ju varje måltid som en funktion. Jag ser ju vad jag äter, jag vill ha mina antioxidanter, mina fibrer för tarmen, protein för muskulaturen och allt det där. Men äter jag då lite chips då ser jag det snarare som en sån här hormosis, så att man får en liten... Ett kick.
Ja. Antioxidanterna måste ha något att jobba med.
Exakt, och jag tror på det. Det är som träning,
ja,
samma
det är
sak.
Min bror är ju onkolog, alltså cancerläkare. Och han blev ombedd att skriva någon bok med bra mat för cancersjuka. Mm. Och då var det så att det skulle ju då vara antioxidanter och antiinflammatoriskt. Och så här. Men han då som cancerläkare var så här, nej men... Det finns cancerformer där du absolut ska äta proinflammatorisk mat. Du ska inte äta antiinflammatorisk, då blir du sämre.
Exakt, cellgifter och strålning, alltså, det får ju mindre effekt om du äter mycket antioxidanter. Ja. Det finns gott om forskning på. Ja. Tumörcellerna suger upp antioxidanterna, ja, som ett försvar.
Ja, det var det som var hans poäng. Mm. Att det blev jättekonstigt, för sen så blev han då fick han då skriva sitt namn på en bok som han egentligen inte riktigt stod för.
Ja, jobbigt.
Ja. Mm. Ja, det var en parentes. Men en annan sak vi diskuterat flera gånger i podden, det är det här, och det har vi ju varit och tangerat med GI, men egentligen ännu mer uttalat fett eller kolhydrater. Den traditionella synen är att alla kalorier räknas ju då, och det är feta produkter man ska undvika, och dels för att de är så kaloririka, men sen att det liksom anses vara dåligt med fett i sig för hälsan. Men jag vet inte om ni har läst det, har ni säkert järnkoll på vikten, som Martin Ingvar, professor vid KI, skrev redan 2010. Handlar ju om att traditionell bantning med kaloriräknande, det fungerar inte. Hans slutsats är att man måste minska i vikt. För att minska i vikt så måste man tillåtas bli mätt på bra fetter och istället minska ner på kolhydraterna. Men det där är ju fortfarande omstritt. Vad säger ni om det?
Får jag lägga in bara min lilla aspekt här? Att fett är ju väldigt mättande, men det är också väldigt många kalorier per gram. Så vill du ha mättande mat, då är fiber nummer ett. Mm. För det är väldigt lite som egentligen kroppen tar upp i energiväg. Det finns lite grann faktiskt, men vi tar upp en kalori per gram kanske. Sen är protein enastående. för att bli mätt per kalori. Men sen är fett viktigt för att bromsa magsäckstömningen. Det är viktigt för att ta upp antioxidanter, fettlösliga vitaminer, så fett är viktigt. Och jag äter själv en kost som har ungefär lika stora andelar av kalorier från fett, protein och kolhydrater. Så det är ganska mycket protein jag äter, men också ganska mycket fett. Och sen kolhydrater i en sån form som ofta är väldigt, väldigt svårsmält. Alltså
mättande,
rivna morötter, sådana saker. Så fettet är väldigt viktigt. Och tar man bort det, då har du problem, för du behöver ju fettsyra.
Och ändå så rekommenderas på Livsmedelsverkets hemsida fettsnåla mejeriprodukter, och deras eget märke då, nyckelhålet, kräver att det ska vara lite fett. Mm. Är inte det lite konstigt? Vad säger du, Ingela?
Ja, alltså, de samlar ju forskningen och sätter råden efter det. Och vad det handlar om där är väl att mejeriprodukter innehåller för mycket mättat fett. Enligt Livsmedelsverket. Och där finns det ju, det är också ett omstritt forskningsområde om mättat fett, speciellt mejerifett, om det är bra eller inte. Generellt kan man ju säga att för mycket fett sällan är bra, och att det behövs en man behöver ju förbruka det man äter i form av kalorier och så vidare. Men jag tror att rådgivningen blir så här gör det svårt för människor att veta hur de ska äta. Väldigt många, speciellt män i olika åldrar, tycker att det är hopplöst att äta bra. Man får för mycket råd. Konsumenter är ju motstridiga råd, och så tycker man att nu har jag börjat äta halloumiburgare för jag inte ska äta så mycket kött, och sen får man höra att halloumi, den mjölken från Turkiet, har fått för mycket antibiotika och så vidare. Så att svårigheten är ju att liksom hitta sina vanor själv. Jag får ju väldigt mycket frågor, och jag intervjuar jättemycket folk, vilket ju är jättespännande. Och då pratade jag med en kille som själv sa så här: jag äter för mycket kött. Jag slentrian äter kött. Därför att jag är van vid det, och jag vet inte vad jag ska göra annars. Och då sa jag, men vad är det du gillar då? Vad är det som du gillar som inte kanske är kött då, och sådär? Och vi gick igenom lite, och då visade sig att han älskar havregrynsgröt. Då sa jag, okej. Ja, men då byt ut några liksom
stackars
kött.
Stackars man.
Nej, men om man tycker om havregrynsgröt. Ja, men så här, om man åt kött varje dag minst en gång, så kunde han byta ut vissa av dem mot havregrynsgröt. Och då sa han, får jag göra så? Kan det vara så enkelt? Mm. Så att vi kanske krånglar till det rätt mycket.
Mm. Jag bara tänkte så här, på det här du sa, vi har ju också diskuterat det här med mättat fett, att det skulle vara så skadligt. För det vet jag när jag läser läkarlinjen, att jag kunde aldrig begripa, för då sa man att det var skadligt, och jag fattade aldrig riktigt det där. Och sen diskuterade jag det med just Fredrik Nyström som sa så, men det är ju en väldigt konstig idé att mättat fett skulle vara skadligt, med tanke på att vi alla består av mättat fett.
Mm, så det vi
tar in är ju det vi består av. Att det skulle vara skadligt är en väldigt, väldigt konstig tanke.
Ja, och alltså, det finns en problematik i det här också. Det är ju att mättat fett kommer i många former. Från korta fettsyror som är fantastiska för hälsan, som vår tarmflora producerar bland annat åt oss, som är med och påverkar insulinkänslighet.
Det fick vi också höra, att korta fettsyror var jättefarligt.
Ja, det är det
man säger på 90-talet. Ja, det är mycket konstiga
grejer. Alltså.
De har försökt stoppa in i, fylla in med, alltså då menar jag ideologiskt.
Exakt, och de mellanlånga, de tar vi upp väldigt lätt. De är inte kalitinberoende. Det är till exempel kokosfett. Det är 70% mellanlånga någonstans där. Mjölk ligger väl på 20, kanske 5% korta. Det finns i palmkärnolja. Det finns i lite smått och gott. Och de absorberar vi ju till muskulatur, till lever, och de kan gå in i våra mitokondrier utan karnitin. Med det sagt så finns det alltså ingen hastighetsbegränsning.
Nu får du förklara för lyssnarna, mitokondrier och karnitin.
I mitokondrierna kan man säga, där blir kokosnöten ett löpsteg, kan man säga. Det är där man omvandlar den här energin i maten till
central
ATP som kan användas i muskulaturen. Och det här går väldigt snabbt. Det är väldigt enkelt för kroppen att göra om det här fettet till energi. Och det har man tittat på ganska mycket. Det är inga jättestora effekter, men det är troligen lite lättare att hålla vikten med det. Det är troligen lättare att prestera bättre. Sen kommer vi till de här långa mättade fetterna. Och där finns ju ett problem. Och det är just att vi består av dem. För att kroppen älskar dem. De är perfekta för oss att lagra i kroppsfettet. De är långa, de är fettlösliga, de är stabila, de härsknar inte direkt. Det innebär att vi ganska
lätt... Och det är kött och sådana här grejer.
Kött, framförallt alltså processerat kött, alltså falukorv, det hittar aldrig hem till mig. Det är som 70 energiprocent långa mättade fetter, ja, men hårdare. Däremot riktigt kött. Jag har själv handlat 2 paket ekologisk köttfärs här till mina barns hamburgare ikväll. Det anser jag är bra. Det är 10% fett, bra balans. Det ekologiska köttet har bättre halt omega 3 till exempel. Så jag vill säga att det handlar kanske mycket om vad man får de mättade fetterna ifrån. Och kanske inte de mättade fetterna i sig.
Men vad var problemet med de långa?
De lagras lätt som fett. Så äter du mycket choklad till exempel.
Ja, eftersom vi består av det så enkelt.
Det är enkelt. Och det är liksom 1% av energiinnehållet försvinner vid omsättningen. Det är väldigt lite som går förlorat. Mm. Protein, där är 25% av energin som det innehåller, går liksom förlorat i metabolismen.
För att bara omvandla det.
För att omvandla det. Då blir av med kvävet och sådär.
Ja. Okej, jag hänger med. Och det var en bra förklaring.
Så det är lite skillnad på fett och fett. Mm.
Du sa något om choklad också, eller?
Ja, choklad är ju en guilty pleasure för mig. Jag tar en ruta eller två om dagen och det tycker jag är bra. Men det är väldigt mycket långa mättade fetter där.
Så det fastnar lätt?
Ja, man blir lätt tjock av det. Det kan man säga.
För det är ju någonting också som väldigt många chokladälskar säger. Det är så fantastiskt nyttigt med choklad. Men det finns inte mycket belägg för det, eller?
Jo, det gör det faktiskt. Det finns massor av belägg. Men man går också lätt upp i vikt. Mm.
Så du blir fet och glad och lycklig.
Och hälsosam.
Men då är det en mängdfråga, då?
Det är en mängdfråga. Ja. Så två rutor.
Som så ofta.
Som så mycket annat. Men sådana där råd går ju rätt in i folksjälen. Att det är okej att dricka rödvin, det är okej att äta choklad, det är okej att inte bädda sängen för det där med kvalster. Alltså sådana här, de tar vi ju till oss väldigt, väldigt lätt, liksom, att där finns det en slags lösning som är positiv.
Mm. Och tips förresten, de som vill äta choklad men ändå inte blir feta och sjuka av det, eller tjocka av det, de ska äta kakaonibs. Då är alltså de här kakaobönorna rostade, hackade, i underbart knapriga, smakar väldigt mycket choklad, men är helt naturella. Så att de är inte smaksatta med någon socker, inget sånt. Perfekt att ha på fruktsalladen eller havregrynsgröten.
Det är väl det de säger om choklad, du ska egentligen äta den här, alltså typ 85% i kakao, alltså... Du ska inte äta mjölkchoklad egentligen.
Nej,
de här som påstår att choklad är väldigt nyttigt.
Båda har ju mycket antioxidanter men också massor av kalorier. Och den här mörka har ju väldigt hög halt fett och därför också högre kaloriinnehåll än den ljusa. Så jag skulle säga en ruta mörk choklad fine, men kakaonibs det kan du slössla på. Det kan du bara köra hur mycket du vill.
Bra tips till lyssnarna. men jag vill ändå gå tillbaka till de här Livsmedelsverket med fettsnåda. Finns det något belägg för, alltså bortsett från om man äter saker med måtta, men som du sa, det är ungefär 30% fett av, om vi säger ditt energiinnehåll, eller det är 30% fett, 30% kolhydrat, 30%...
Ja, och 10% alkohol faktiskt.
Och 10% alkohol, det låter rimligt. Mm. Men hur kan de ha den här? Vad är liksom det här fettsnåla? Om man tittar på de här, frågar man dietister och sådana här skolbespisningar. Så de serverar ju lättmjölk på skolbespisningar. Är det överhuvudtaget rimligt att göra det med tanke på det som vi har sagt hittills?
Alltså det är svårt kanske för oss att tala för Livsmedelsverket, men det grundas ju i gamla studier som visar att om du bara strikt höll dig till max 20 gram fett per dygn, då tappar du vikt. För du kunde inte äta nästan någonting, det är ju fett i det mesta. Mm. Men så kan man inte leva. Nej. Och det var ju usel mat, det var liksom Mariekex som man åt och sådär, bara lite fett.
Okay.
Så det innebar ju att den idén har man ju övergivit ganska mycket, men den lever nog kvar i mångt och mycket. Och det är ju i teorin väldigt mycket energi i fett, och äter du väldigt mycket fett, då går det upp i vikt. Det kommer öka inflammationen i kroppen. Så att det finns väl, man ska tänka liksom på den här balansen, the sweet spot. Så det ska ätas fett men inte för mycket. Av rätt kvalitet framförallt. Det vill jag säga också. Det är en väldig skillnad på fett och fett.
Och i vilket avseende? Alltså du pratar inte om de är mättade eller fler om mättade?
Både det, för att man ser att omega-3-fettsyror, de har ju nästan farmakologiska effekter. Dämpar inflammationer, ger mer lättflytande blod.
Och det finns i fisk?
Fisk. Och det finns även vegetabiliska sådana i valnötter och raps och sådär. Mm. Sen har du enkelomättat fett, som är liksom mellanläget mellan mättat och fleromättat. Och då ser vi att de fleromättade fettsyrorna, de vill kroppen inte lagra. De är alldeles för härskningsbenägna, så de omsätts i snabbare tempo. Mm. Till och med enkelomättat fett kan man se en sån tendens. Och det gör att det mättade fettet är det som är som handen i handsken för våra fettceller att spara på. Så det är alltså lättare att bli tjock.
Man måste göra om dem till mättade fett för att spara på dem.
De enkelomättade.
Ja, både fleromätare och enkelomätare.
Det går att hitta dem i våra fettceller. Men som du säger, om vi nu överäter dem, då kan kroppen saturera dem, mätta dem och lagra in dem.
Just det.
Så det är absolut så. Men om du äter bara en vanlig kost där i balans, då ser man att ju mer omättade fett du äter, desto lättare att hålla vikten.
Mm. Och det är olivolja till
exempel. Olivolja, jag köpte hem en 3-liters dunk.
Ja, jag kör olivolja hela tiden.
Kallpressat, mycket antioxidanter.
Men hur är det med olivoljan då? Jag använder den mest på kalla rätter, just därför att upphettningen förstör väl ganska mycket av det goda med olivoljan, eller?
Alltså olivolja är ganska tåligt.
Steka i rapsolja och
olivolja
på... Det
är också en myt, skulle jag säga.
Är det det?
Är det någonting som förstörs när man hettar upp det, är det fleromättade fett och snarare än omättade. För att det som skiljer en omättad och fleromättade. Det handlar om antal dubbelbindningar i fettsyran. Ja. Och enkelomättad har bara en dubbelbindning, medan de andra har flera dubbelbindningar. Mm. Och då är det ju mer att när du hettar upp det kan de egentligen, du tror du äter ett fleromättat fett, men det blir inte fleromättat efter att du hettat upp det. Så har jag förstått det i alla fall.
Ja, jag håller med dig där. Sen finns det också i kallpressade oljor, både raps och oliv, finns det mycket antioxidanter också som motverkar det här delvis. Mm. Men fortfarande säger jag att stek vid låg temperatur, var försiktig med maten. Mm. Och så använder jag personligen just olivolja. Sen kan jag säga att gör jag popcorn hemma, då köper jag kokosfett. För det är mest stabilt.
Ja, smör.
Det är vågat, kan jag säga. För proteinerna i smöret, det är kanske en procent protein, de blir ju förstörda. Men möjligt. Du ser pigg och fräsch ut. Så att det
är... Nej, men vi måste också ha smaken med i det här.
Ja,
jag tycker att olivolja är en smaksättare som inte passar på allting. Och då brukar jag köra... Sen finns det svenska med rapsoljan som ju också är positiv förstås.
Jag håller helt med. Mm. Och rapsolja tycker jag är perfekt i de rätter där det passar. Mm. Och i vissa fall kan det också vara en smakförhöjare. I och med att du har en nötighet och så.
Ja.
Så jag gillar det jättemycket.
Mm. Om vi går tillbaka till det här, vi pratade lite om bröd och olika typer av bröd. För där har ju skett en enorm förändring också när det gäller att när mina äldsta barn var små så var det ju en smörgås med gott pålägg. Det ansågs ju vara någonting nyttigt och idag så är det som vi har pratat om gluten och vetemjöl och så här. Det är ändå mer och mer ifrågasatt. Vad är rätt där egentligen?
Mm, vill du ta det, Ingela, eller ska jag ta det?
Nej, men vi kan väl ta det bägge två. Ja. Men, alltså, jag tycker att det har vänt att brödet har kommit tillbaka i trenderna. Men det ska vara ett bra bröd. Mm. Alltså det är som att säga, är bröd bra eller inte? Ja, det är ju väldigt varierande. Men ja, där återigen, fullkorn är sällsynt bra vetenskaplig grund för att det skulle vi behöva äta mer av. Och det gjorde vi ju förr. Det här är ju en sån här sak som vi har skalat bort. Det som är nyttigt i grundråvaran. Det vill säga spannmål och så vidare. Så att jag tycker att brödet är på väg tillbaka i trenderna. Men det måste vara väl komponerat och det ska vara bra pålägg och det ska liksom göras på rätt sätt.
Det stämmer, men det, alltså, går du på Pressbyrån och köper så är det ju, då är det ju inte... Då är det ju alltid de här enkla vete, icke-fullkorn. Och likadant tycker jag, men det har ju blivit en enorm trend med sådana här kedjor av förmenta hembakeri som fabrik och så här. Det är ju, då är det så här, ja, det är surdeg, men det är ju fortfarande det är vanlig vetemjölsbröd. Mm. Liksom. Ja, trenden är ju inte mot fullkorn. Så
det är alldeles, det är alldeles för lite fullkorn, men jag tycker att det har kommit mycket mer bra fullkornsbröd de senaste åren. Verkligen.
Ja, jämfört med påsbrödet från förr, för 20 år tillbaks, då var det ju mycket mer socker och sirap, till och med transfetter var det i dem på den tiden. Och det har vi ju inte idag. Socker finns väl, men det mesta går åt som gästnäring och så. Så att det, jag tror generellt sett är brödet bättre idag. Och sen kan du välja fantastiskt bröd. Som de här massiva bröden, lite pumpernickel typ. Med massa frön, hela korn och sådär. Det är ju ren hälsomat, anser jag.
Mm. Och om vi går in på mjölk då? Du har jobbat mycket med mjölk, ja. Eller hur, Ingela? Svensk mjölk, det har ju berättat hur bra mjölken är. Och Årets kock är ju sponsrat av Arla för att lyfta kockyrket. Men också naturligtvis för att lyfta svenska råvaror som mjölk, smör och grädde. Mm. Är det här ett trick liksom? Är det propaganda?
Ja. Det kan propaganda. Man säga. Att propaganda skulle jag inte säga. Alltså det är väl ett trick. Alltså både Mjölkfrämjandet, Årets kock och Caffelatte som jag ansvarade för var ju ett sätt att, att servera mejeriprodukter på ett smakligt sätt. Mm. Alltså kockarna är duktiga på att ta fram goda smaker. Och vi såg den trenden komma. Sen dess har ju kommit väldigt mycket kring det här med brynt smör som ska vara med på allting nu för tiden.
Just det.
Och kaffelatte, grunden till det var ju, grunden till kaffelatte var ju att vi såg att det som kallas för tredje rummet, det vill säga där man är när man inte är hemma eller på jobbet, att det växte i Sverige och det blev kaféerna. Vi såg det ju här i slutet av 90-talet att nu kommer kafétillväxten här. Mm. Och vad ska man, om man är då jobbar för mejeri, svenska mjölkbönder, så kan man ju se då att då vill vi att de ska dricka latte där. Mm. Och så blev det ganska mycket.
Så ni var framgångsrika.
Vi var väldigt framgångsrika i det.
Men egentligen om man hårdrar det vuxna, det finns inte mycket belägg för att vuxna behöver dricka så mycket mjölk.
Ja, alltså vi behöver ju den när vi behöver en viss mängd näringsämnen. Rätt mycket av det finns i mjölk. Alltså,
så
mjölk
det är en bra alternativ. Säger
ja, men alltså latte är ju inte så dumt som mellanmål att dricka kaffe latte. Alltså vi såg i det i latte att det hade en slags, det var en tjej som sa så här, en latte räcker ett helt samtal. Liksom man tog en latte tillsammans med en kompis och man pratade om livet och kararna och barnen och allting sånt där. Så att det finns ju, där var det ju den sociala delen i det. Och att sitta på ett fik som var mysigt och så vidare. Så att det är ju alltid en helhet. Mm. Men jag tycker att alltså latte är ju ett fenomen och en bra och gott.
Ja. Och får jag flika in min syn på det så kan jag säga att vi skulle kunna fylla 2 eller 3 avsnitt bara om det här.
Bara mjölk.
Ja, för att mjölk som också skilja på tycker jag när man pratar om färsk mjölk, ystat, syrat. För det är lite olika hälsoeffekter. Men generellt tycker jag att mjölk är hälsomässigt intressant. Det finns många bra saker med det. Sen finns det också många utmaningar. För att det är ungefär, när jag pluggade till nutritionist fick jag lära mig att det finns mer än 100 000 olika ämnen i glas mjölk. Tillväxtfaktorer, antikroppar, dittan och dattan, saker vi inte ens namn på. Allt för kalvens tillväxt förstås. Och det här gör det väldigt komplext. Och tittar man på konsumtion av mjölk, då verkar väl den syrade mjölken och den ystade mjölken vara mindre komplicerad.
Den här färska mjölken. Det blir av med en del av de här grejerna.
Proteiner denatureras, inte lika mycket allergena effekter och så vidare. Men hemma hos mig så har jag mycket hellre mjölk till mina barn. Jag köper ekologisk, vanlig 3% mjölk istället för att ge dem något alternativ på havre eller soja eller någonting. Mm. För det anser jag, det är ju i många fall väldigt obalanserade produkter jämfört med mjölken.
Plus att ur ett rent miljömässigt perspektiv har jag förstått att soja är väldigt problematiskt.
Väldigt problematiskt. Då är havre bättre, men det är alltså så lite havre i havremjölk så att det är nästan bara vatten. Mm. Och det är väl under...
Och det är bra.
Ja, fast då kan man dricka vatten, slippa köpa hem och fosfat i havremjölken som inte ska äta för mycket av. Och det är socker, massa maltos. Ja. Mm. Ingen protein. Nej. Så att jag tycker mjölken har en funktion där. Sen anser jag ju att tål man ost till exempel, riktig ost, lagrad ost, då är det hälsokost. Alltså det är ju med probiotika och jättefina proteiner, massa näring. Och det är någonting som jag tycker är ofta bra mellanmål också, ost. Mm. Ost och lite frukt, det är perfekt. Och sen en syrade, där är också mycket probiotika.
Och smaken.
Mm, och smaken.
Lagrad grevé.
Ja, det är fantastiskt.
Syrade, var rent för lyssna också, syrade produkter, vad innebär det?
Då är det så fermenterat som kefir, yoghurt, filmjölk, det här vanliga. För då får du alltså nyttiga bakterier, du får syror som också är bra för hälsan om man sett. Påverkar insulinkänsligheten positivt och så.
Kan vara lättare att för magen att ta upp
laktos, spjälkast, precis. Mm. Och just det här också att du faktiskt får en denaturering av proteinerna. De förändras ju inte lika, man säger, aggressiva mot kroppen om man nu är lite känslig.
Vi hade ju Maria Borelius här och pratade om antiinflammatorisk mat. Och det är ganska många människor som vittnar om hur mycket bättre de mår när de gått över till den här typen av antiinflammatorisk kost. Men andra mer traditionella hälsoinstitutioner, de ifrågasätter det här helt och hållet. Vad säger ni om det här med antiinflammatorisk mat?
Får jag ta det, Ingela?
Ja, ni får ta det båda två en gång.
Vi absolut gör det, bara att ni ändå har det top of mind. Jag ser det ju som två ben. Det ena är ju maten du äter. Det vill säga, äter du mycket fisk, blåbär, allt det nyttiga vi vet, vissa oljor och så, då har det antiinflammatoriska egenskaper. Man ser att CRP och andra markörer för inflammationer går ner. Så att det är ovedersägligt. Sen ser vi också att mycket mat som vi undviker, kan också vara antiinflammatoriskt. Äter man chips varje dag, då ökar CRP med 30% på en månad. Och CRP alltså är en markör för inflammationer i kroppen.
Och det är en ganska trubbig markör, trubbig, skulle jag säga.
Men den är lättmätt och det går ändå att visa någonting. Sen har vi det här som jag då är drabbad av, att jag tål alltså inte gluten. Jag har ingen celiaki, men jag får antikroppar mot det. Mm. Jag får inflammation i kroppen av det här. Så tar jag bort gluten, då är det också en antiinflammatorisk kost för mig. Så jag är väl helt övertygad om att det går att balansera upp det här.
Men du har ju testat det här. Hur gör man för att testa IgG-antikropparna? Hur har du gjort?
Jag har gjort det med ett labb i Tyskland. Och det här, jag vill inte nämna några varumärken, men de är kända, de är certifierade, det är seriöst. Alltså det är ju riktigt bra labb. Jag har gjort det både med venöst blod och även med
så du skickade det dit då?
Ja, precis. Och första testet gjorde jag för typ 5 år sedan. Och det var ju livsförändrande för mig. Jag tog bort gluten bland annat. Då. Jag mådde så mycket bättre. Och det intressanta var, jag trodde inte jag tålde soja nämligen. För soja hade jag också fått reaktion utav. Men det tålde jag. Så nu är jag jättelycklig. Nu kan jag äta edamame med bönor och allt det här som jag tycker är gott. Så att det också kan reda ut vad man tål och inte tål. Så jag tror ju, eller jag vet, att man med rätt kost kan påverka inflammationsgraden i kroppen. Mm. Sen är det inte bra att ha för lite heller. För inflammationer är någonting som reparerar vävnader och så vidare. Så man ska inte överdriva det.
Men det var ena benet? Som och så kommer andra benet?
Det tar bort sånt som ger inflammation.
Okej, okay. Okej, jag tänkte att vi skulle prata om tarmen. Och
det är också inblandat.
Det tredje benet.
Ja, det tredje benet, ja. Precis.
Ja. Okej, vad säger du, Ingela?
Nej, alltså jag har ju inte den insikten i det här så att jag kan bedöma. Men när man frågar om antiinflammatorisk mat så finns det ju ganska dålig vetenskaplig bevisning för det än. Eller jag brukar säga att det finns väldigt mycket som vi diskuterar idag som man kan kalla ännu inte bevisat. Alltså, kanske troligt.
Och det var ju Maria Borelius väldigt tydlig med. Ja. Så är ju forskningsläget. Ja. Sen kan man ju tro någonting och vara helt övertygad om dess sanningshalt i alla fall.
Ja, men frågar man, alltså, lyssnar man på Agnes Wold så har det ingen som helst vetenskaplig...
Ska man lyssna på Agnes Wold?
Jag vet inte.
Alltså, i det fallet frågan... har de fel, just det fallet.
I ganska många fall...
Ja, om man tittar på Livsmedelsverket, jag tycker att, alltså, eftersom jag har lärt mig av Livsmedelsverket och av det vetenskapliga råd vi hade på mjölksidan, så här går det till att göra en vetenskaplig studie så att man kan säga att fullkorn är bra, mejeriprodukter minskar viss cancer, frukt och grönt innehåller det här och det här. Då måste man ju, som ju ni vet, så här, alltså göra en studie och så göra den exakt likadant på 4 andra universitet och så vidare. Absolut. Och det är ju en väldigt långsiktig, väldigt trubbig och ganska svår. Och det är väl så idag att den senaste kunskapen, eller många kunskaper, inte finns på våra sjukhus och universitet därför att det går för sakta. Och diskussionerna och alla idéer runt det här går så oerhört mycket snabbare. Mm. Men... ja, vi har inte så mycket annat att vila oss på om vi än de riktigt bra välgjorda vetenskapliga studierna.
Jag håller ju i grunden med och jag menar, jag var kanske lite elak mot Agnes Wold här. Men jag tänker, anledningen till att jag sa som jag gjorde var för att jag tänker att ja, det du var med om, Fredrik, att presentera någon ny forskning eller som du refererade till i dina första böcker och blir oerhört ifrågasatt. Finns det inte en anledning att vara lite ödmjuk inför det här nya som kanske Maria Borelius då har presenterat? Ja. För hon är rätt ödmjuk i det. Sen tror hon på det här fullständigt själv och det, så får man ju leva. Men hon är ju ganska ödmjuk i att det finns inte... jättemycket belägg, men hon är övertygad om att det kommer komma det. Och att de här, ska vi säga, traditionella hälsoinstitutionerna kunde vara lite mer ödmjuka i det här. Att det har faktiskt förändrats paradigm förut.
Så är det absolut. Och jag måste säga också att vi har olika roller i det här. Jag är ingen forskare. Jag är generalist. Jag har en akademisk bakgrund. Jag kan det här. Jag läser massor. Men jag är inte forskare. Och det innebär att en forskare som står på sitt labb och mäter och grejer, de säger att så här är det. Jag tittar på allt möjligt. Och skulle jag vara forskare, då skulle jag aldrig våga släppa en bok om GI-99. Nej. Så var det. För det, jag drar slutsatser. Det här tror jag. Mm. Och när det gäller det här med antiinflammatorisk föda kan man titta på PubMed till exempel, som är en tjänst där man kan söka i vetenskapliga journaler. Gå in och sök på Anti-Inflammatory Diet. det kommer komma tusentals studier.
Ja, vi har ju till och med i psykiatrin massor med studier nu där man menar att det finns subgrupper av depressivitet och ångest som har med kosten och inflammation att göra.
Tarmflora.
Så sen är det svårt att få det vetenskapligt bevisat. Men vi är ju bara i det var det jag menar med ödmjukheten här. Vi är ju i lindan av den här forskningen.
Vi är absolut i början av en jätteutveckling och hela tech-utvecklingen och så vidare. Så att jag tror att vi ska vara väldigt ödmjuka och också vara öppna för att det kommer väldigt många nya forskningsrön framöver. Men vad det har för positiv effekt här, det är ju att människor bryr sig om hur de mår och försöker göra någonting åt det. Mm. Och vad vi som jobbar med, eller de som jobbar med rådgivning, till exempel livsmedelsverket, måste man ju hjälpa till och ge det bästa man kan. Och då är det ju, men det är också kombinerat att människor måste och vill kombinera det här med sina egna upplevelser. Om det är någon som inte är glutenintolerant, har inte celiaki, men tycker att de har problem och tycker att det blir bättre utan gluten, så får man ju tro på det. Jag som har hållit på mycket med mjölk har ju hållit på mycket med laktosintolerans. Och vad jag är rädd för, det är att de som säger att de är gluten- och laktosintoleranta och så skippar de det. Men det är någonting annat, det kan vara en IBS, det kan vara någonting annat. Så att det gäller att inte gå på för lätta lösningar och riskera saker och ting.
Det är ju vanligt att det är rubbat.
Men jag tycker det är väldigt spännande om man tänker framöver. Vad ser ni för trender? För det har varit mycket trender de senaste åren. Vad ser ni för trender? För jag har ju en tanke där utifrån vad du sa, Fredrik, att kommer vi se mer en individualiserad? För om man tittar på Livsmedelsverket så här, de ger ju kostråd på kollektiv nivå. Tror ni att jag kan se det här komma att det blir individnivå och kanske som du, Fredrik, att man de här labben som gör de här testerna kanske kommer få en boom liksom. Och lite som den här israeliska forskaren som jag nämnde inledningsvis också, att vi kommer se en individanpassad råd mer.
Det är jag helt säker på, och jag själv har hållit på med det nu i 3-4 år och tar mina blodvärden var sjätte månad och ser och följer, och det här är så intressant, för jag kan alltså se när det har varit grillsäsong, då är mitt ferritinvärde lite för höjt. Måste jag ta ner på köttet lite?
Ferritin är järn.
Lagringsjärnet, precis, och det kan vara proinflammatoriskt. Sen kan jag se
det är
att,
bra, det lagrar du ju. Så att det
fast jag behöver inte det. Jag till och med ber dem ta lite extra blod när jag gör test och sådär. Mm. Jag ska även donera blod, jag tänkt. Sen D-vitaminet i februari, jag kommer inte upp på de nivåer som ska vara.
Och det kan vi säga, det är ett problem i sig. Vi ser ju det, och inte minst med folk som kommer från andra länder till Sverige, där vi har ett generellt problem med alldeles för låga D-vitaminvärden.
Och det kan
det
man
är ju svåra att ta upp om man har mörk hy.
Precis, man bildar ju huden, och har du mörk hy så blir det en mindre bildning. Men då måste man ta tillskott, och det gör jag. Och då märker jag att jag håller mig frisk, jag mår bra.
Det är därför det är D-vitamin i mjölk. Har Livsmedelsverket bestämt.
Och det är inte dumt. Och sen när det gäller just det med tester, vi börjar ju testa nu tarmfloran. Där kan man se saker och ting, fortfarande väldigt mycket som vi inte vet. Men man kan se tendenser om man har en rik tarmflora, man har vissa stammar, akkermansia och sådär. Jag menar, din bror som är onkolog, han vet säkert mycket om akkermansia. Och vi kan prata om DNA-tester, väldigt trubbigt än. Man har gjort en del forskningsfel, verkar det, hittills, för små grupper och sådär, när man tittar på det här. Men det kommer komma mer och mer sånt. Så jag tror att testa och laborera och skräddarsy, det tror jag verkligen mycket på.
Alltså där säger ju Livsmedelsverket, åtminstone vad jag har hört, att de har svårt att se en individuell, men att för grupper, att dela upp det på olika grupper, till exempel att tonårstjejer idag har svårt med järn. Att få i sig järn. Att, liksom, att på gruppnivå kan man nog till viss del. Men det är ju svårt.
Men hela poängen här med den här israelisk forskaren var att du kan inte ta det på grupper. Alltså det är klart att du kan ta gruppen att tonårstjejer som äter för lite och är lite lätt anorektiska och
men det är mer
bryr sig alldeles för mycket om vissa alltså över kompenserar sitt matintag så tillvida att de
ja, men
de
nu
inte
tar
vågar,
de bort köttet och
ja, så tar de bort kött,
kompenserar och, inte det med bönor och sånt där, utan blir vad vi kallar för
vegetarianer. Men jag tänkte ju med det här att vi faktiskt har helt olika behov som är på individnivå, inte på kollektivnivå.
Det är intressant med tonårstjejerna, att om du mäter blodstatus på 10 av dem, då kommer 3 av dem ändå ligga bra igen. så behöver man inte ge dem hjärntillskott. Det kanske till och med är ohälsosamt. Så att jag tror också på det här med att verkligen analysera, men inte göra som jag, håller på att leva det här, men att då och då göra ett test och se vad ligger jag i de här värdena. Mm. Och du kan upptäcka en prediabetes som du kan börja motionera bort innan det ens blir ett problem. Mm. Så det är väldigt mycket man kan upptäcka.
Men det gäller ju också att för människor att kunna ta hand om den här. Jag menar, de instituten nu som lovar liksom så här, här får du reda på din hälsa. Och så får man hur många värden som helst. Man får 100 värden.
Och du kan inte tolka det.
Hur ska man tolka det?
Det
och skapar det oro eller skapar det kunskap? Hjälper eller stjälper det? Mm. Det här jag tror att det hjälper, inte enkelt.
För det är en läkare som kommenterar. Och ser om någonting. Till och med att även om allt ligger inom liksom, de här referensvärdena. Mm. Kan det vara en kombination av värden som gör att du bör titta, kolla upp det här. Gå till vårdcentralen. Mm.
Jag tror att vi kommer att se en sån trend framöver. Jag håller med dig där, Fredrik. Samtidigt så är det ju lite så att det här, det är som vi har pratat om flera gånger i den här podden, att du ser en trend i medelklassen, den välbärgade medelklassen, och så ser du när det kommer till de här mer psykosocialt utsatta grupperna, ser du motsatsen. Så att vi kommer säkert se flera trender även där. Men för att,
och sen har vi en fetmaepidemi.
Ja, och det är ju inte, den är ju inte på hipster Södermalm, utan den är ju ute på andra ställen. Mm. Och det är ju lite, om vi ska försöka avrunda här, ni ska få sista ordet, men det här intresset för hälsan som tycks vara större än någonsin. Vi ser ju ändå, precis som Ingela är inne på, att tittar du, slår du ut av befolkningen, så äter man 14-15 kilo godis per år och person. Chipshyllorna är gigantiska i alla butiker, vi dricker läsk och äter massa av glass. 360 ton glass i veckan är en undersökning från Arla. Mm. Så om vi nu säger ni är medvetna personer, hur ska man få folk som inte är medvetna personer? För jag tror ju att många av de här olika råden saboterar lite. Om man skulle få, hur ska vi få med oss de som verkligen skulle behöva det här? För det här behöver inte hipstergenerationen på Södermalm.
Nej, och det där är ju svårt, men det är ju kunskap i grunden. Och då måste det finnas en vilja att lära sig och förstå. Och det är där som vi har en skillnad idag, som jag ser det. Men att inspirera kanske med bra tv-program som når ut på ett sätt som är som balanserat. Tyvärr är det inte så det är idag. Idag är programmen ofta fokuserade på extrem viktminskning, superhård träning och sånt. Och så kan vi inte leva.
Eller matlagningstävlingar.
Eller matlagningstävlingar som kan inspirera.
På 16 weeks of hell. Du, jag gjort, det var skitbra.
Var det det?
Ja, det var suveränt.
Har du mätt blodvärden efteråt? Immunförsvaret och
alltså, jag såg ut som om jag hade HIV i och för sig.
Ja, jag menar
men,
det.
Men jag mådde bra. Också. Jag mådde bra.
Ja, jag har sett blodvärdena från sådana som har gjort det där.
Och ja, fast jag fick ju undantag, för jag är ju då individanpassat. Jag rasar ju så mycket i vikt, så alla andra åt 1200 kalorier. Jag åt 5000.
Okej. Okay. Ja, men det är det jag menar. Ja. Då har du liksom hittat någonting som funkar. Men återigen, det är ju inte så kanske bra tv. Det är bra tv när folk typ går sönder. Det är det som gör att det blir tittarsiffror och sådär. Men bortsett från det, så att lära människor. Och det har jag hållit på med 20 år. Jag försöker nå ut i breda lager.
Men det är ju svårt. Alltså, vinsten är tydligen inte tillräckligt stor. Belöningen att äta för mycket och att äta fel är större än vinsten. Uppenbarligen, eftersom vi...
För många människor, ja.
För många människor. Mm. Och dessvärre för människor som då... går in i kanske en övervikt och en fetma som är nästan omöjlig att bli av med. Mm.
Men bara allra sist då, om vi säger så här, för vi hade Daniel Färm här som är socialdemokratisk debattör för Arena-gruppen, och han när vi pratade då bland annat att motion och kost, så menade han att det här är ju en klassfråga, för att de människor som är då överviktiga eller lever osunt, de har inte tid att göra någonting annat. Vad tänker ni om det? För jag tänker att han menar ungefär att är du undersköterska, då har du inte tid att gå och träna, eller du har inte tid att äta ordentlig kost, därför att det tar så mycket av ens energi i jobbet. Vad tänker ni om det?
Alltså, det kan ju finnas en aspekt av det, absolut, men det är prioriteringsfråga. Man har ju tid att sitta med mobilen, man har tid att ta en cigarett, kanske man har tid i andra saker.
Det är det jag också menar nämligen.
Så jag tänker ju att det handlar om mindset. Vad man prioriterar, vad är viktigt. Och då gäller det att förstå att det här med motionen är viktigt. Man kan göra som jag, att man bara går. Jag tränar ganska lite. Men jag har min lilla stegräknare på armen. Jag vet, jag har 15 000 steg idag. För jag har gått här på Södermalm och tar en promenad när jag kommer hem. Jag tar mig, liksom gör det när jag lyssnar på podcast och sånt. Så det handlar om ett mindset. Och sitta still framför tvn, det är ju helt meningslöst. Bättre att göra någonting under tiden.
Folk brukar fråga mig, hur har jag hunnit att ha 9 barn och skriva många böcker och ha heltidsjobb?
9 barn?
Ja.
Jag har 4, det är min livet. Jag är imponerad. Ja,
och jag svarar alltid, jag tittar inte på tv.
Nej, precis.
Det är ju en tidsslukare av rang.
Absolut.
Sista ordet går till Ingela.
Det gör det. Ja, då ska jag väl svara som den hushållslärare jag är. Liksom, ät, njut av maten. Ät inte för mycket. Rör på er. Men sprid både risker och möjligheter. Men jag slår gärna ett slag för att äta god mat tillsammans med andra.
Fantastiska slutord. Tack för att ni kom. Det var superintressant.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.